Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Palmemordet. Palmemördaren med Lasse Lampes, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med en gammal bekant för er lyssnare får man väl säga, Lasse Lampes. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Ja, för sist så pratade vi ju om dokumentären Palmemördaren inom citationstecken och Stig Engström och... Sen var det ju tänkt att vi skulle ta och svara på lite lyssnarfrågor, men sen har det, ja, det kom saker emellan och först nu har det blivit tid till där.
Ja, just det. Ja, det kom bland annat ett kriminalarkiv emellan, kan man väl säga. Så det har jag ju ägnat en hel del tid åt då.
Men för de som inte känner till det, vi kan ju börja den änden då. Kriminalarkivet, beskriv lite vad det är för någonting.
Ja, det är ju ett program som jag gör tillsammans med André Pops och det bottnar faktiskt i Palmemordet för att det var så det började. När Christer Pettersson skulle hålla sin presskonferens så hade ju SVT en satsning där med dels en livesändning och vi var överens om att jag skulle göra den här dokumentären. Och det tredje benet i det där då, det var att André och jag skulle göra den här tillbakablicken som hette 34 år med Palmemordet. Och då gick vi ju igenom hela tv-arkivet under de 34 åren och gjorde närmast en sorts timeline över allt som hade visats under de åren. Och det var ganska intressant att göra det där och fanns ju naturligtvis mycket tidsanda och en del bilder som vi inte riktigt hade kanske sett allt det, eller i alla fall sånt som vi hade glömt bort. Så det där ledde ju då till tankarna på att göra någon fortsättning då, och dit har vi ju kommit nu då i år så att vi har gjort då en första serie som heter Ambassaddramat och som förstås då handlar om ockupationen av västtyska ambassaden 1975.
Är det mer att vänta på samma spår och samma tema?
Ja, det är vi helt inriktade på och det är inte otänkbart att det kommer att vara någonting som utgör någon sorts uppföljning på Palmeutredningen. Alltså, vi kan ju börja prata om ett år utan Palmemordet eller åtminstone ett år utan Palmeutredningen. Men det betyder ju inte att saken på något sätt har försvunnit från rubriker eller agendor eller på internet diskussionssidor och sådär. Snarare tvärtom skulle jag säga. Eller bokhyllor för den delen. Och det är ju flera som har bidragit med att fylla på dem.
Men om vi återgår till film och bok här. Om vi börjar först med vilka reaktioner har du stött på? För att när vi pratade sist så var det ju ganska tätt inpå i alla fall släppet av filmen här eller dokumentären. Vad har du fått reaktioner på ditt arbete med Palmemördaren där?
Alltså i det stora hela så har det varit ganska positivt och många har väl tyckt att det var väl en rimlig motbild till de påståenden som åklagaren gjorde och att det fanns liksom en rättvisa i det, att någon måste ju också så att säga ta Engströms parti här och liksom föra fram det som kan tala till hans fördel då. Den reaktionen fick jag ju rätt mycket. Sen var det ju naturligtvis många som tyckte att det var spännande att få höra för första gången bandupptagningarna då från Palmerummet och hur man resonerade kring Engström där. Och det fanns ju en del då som vi kunde spela upp. Och sen hade vi också ett annat band som jag hade lyckats få ut precis innan den här dokumentären var klar. Och det var ju när man inom försvarsstaben får reda på att mordet har inträffat genom ett telefonsamtal då från en av attachéerna i försvarsattachéerna är det väl, i Washington. Och det var ju också väldigt speciellt att höra hur liksom man bara några kilometer från mordplatsen där försvarsstaben sitter då får informationen om att statsministern är skjuten från andra sidan jordklotet. Så det säger ju någonting om hur kommunikationerna gick på den tiden. Och det är ju otroligt märkligt. Det är inte försvarsstabens fel egentligen att de får informationen så sent. För det har ju gått några timmar. Utan någon borde ju ha tänkt på att informera dem helt enkelt.
Men sen du gjorde den här dokumentären och boken också. Har du stött på något mer i fallet Palmemordet där som du har reagerat på?
Ja, några saker är det väl, eller två kanske jag skulle lyfta fram då. Och det ena är att jag fick en möjlighet då att vara med på en skjutbana där en person då, och det var helt legalt och sådär då, med licens och allting, ville visa mig hur mycket, vilket skarpt och starkt ljud det faktiskt blir när man skjuter med den här typen av vapen som man tror har använts här då, och med den typen av ammunition eller liknande ammunition i alla fall. Och det var jag vet att det här har gjorts på en del håll tidigare, men det går liksom aldrig riktigt att förmedla tekniskt det här, alltså via tv eller band och så. Man måste vara på plats för att uppleva hur otroligt starkt det här ljudet är. Och jag kunde till exempel, jag fick först prova genom att stå ganska långt bort, kanske 30 meter eller något sånt där, utan hörlurar. Och då förstod jag att jag kunde inte gå så där värst mycket närmare, alltså utan att bli påverkad av ljudet. Och jag, med hörlurar så gick jag så nära som att jag stod ungefär kanske 15 meter bakom den som sköt då. Och det är ett otroligt starkt ljud och det märker man ju. Och det där skapar ju tankar kring också hur effekterna blev på mordplatsen. För det har sällan pratat så där väldigt mycket om det här ljudet. Och om det nu exempelvis skulle vara en gärningsman som inte har någon typ av öronskydd, och det har vi ju inte hört då, att någon skulle ha. Så i princip så måste man ha blivit lomhörd, va, under en period. Och egentligen inte kunnat föra ett samtal med någon till exempel. Ja, kanske på en 10-20 minuter eller någonting sånt där. Och detsamma borde egentligen gälla några av dem som finns runt omkring. Inte minst Lisbeth Palme. Och, så man undrar liksom hur hon påverkades av just det här ljudet. Eller de här två ljuden som det blir då. För hon har ju heller ingen typ av skydd då. Jag har inte riktigt sett hur man har resonerat kring det här. Eller ens frågat eller funderat över eller fångat upp att folk har pratat om att ja, det ringde i öronen när jag hörde inte någonting och sånt där. Och särskilt inte Lisbeth Palme då. Och det gör ju också det att, och det var väl det kanske den här personen som kunde visa mig det här också, var en poäng som den här personen ville göra, nämligen att om Stig Engström var så nära som han säger som vittne då, som 20 meter, då finns det inte en chans i världen att inte han har reagerat väldigt starkt på de här ljuden alltså. Det måste han ha gjort. Alltså. Och, då, och det för mig ju åter till min teori då, som jag har om att han är längre från platsen helt enkelt. Och det är ju en fråga som vi återkommer till, tror jag, lite senare i programmet.
Absolut. Jag ska säga det också att vi på Palmemordet här, eller på podden då, vi gjorde ungefär samma övning. Dan i alla fall hade möjlighet att få vara med ute då och ja, men provskjuta. Det var Dan också, var det Josefin Molén från Mördarpodden som blev utbjudna till en skyttebana och fick... ja, att döma av YouTube-klippen så sköt de även själva. Det hoppas jag att det var under ordnade former.
Ja, ja. Men, ja, så långt vågar inte jag gå.
Nej, precis. Så att det finns också att kika på om man vill på Mördarpodden.
Och hur upplevde de det då?
Som att det smällde väldigt mycket. Att det var... ja, jag minns, det var länge sedan jag såg hela nu, men det var ju ett markant ljud och det var en kraftig rekyl för någon som inte är van att skjuta, vilket de tack och lov inte är då. Så att...
Nej. Och sen vi provade också, jag satt i till exempel en bil på parkeringen i närheten där på ett avstånd som någorlunda motsvarar några av de bilarna där. Och då var det en markant skillnad alltså. Man hörde det ju förstås, men om jag drog på bilradion till exempel så då kunde man missa det. Så att det kan vara intressant att göra sådana tester ibland.
Ja, ja men verkligen. Lisbeth Palmes uppgift om påsksmällare tror jag det var hon sa, eller smällare i alla fall. Det är ganska långt ifrån det ljud som en 357 Magnum orsakar.
Ja, jo precis. Nej, med tanke på också Engströms uppgifter om att han skulle ha haft en konversation med henne minuten efter, alltså man ställer ju upp vissa frågetecken kring det just på grund av att det här ljudet borde ha gjort att hon knappt kunde höra någonting egentligen. Men okej, vi vet väldigt lite om det, men det är ändå sånt som man tar med sig. Jag skulle säga också att det fanns en annan sak där som jag har tänkt på en del och efteråt då, och det är iakttagelsen av Lars Jeppsson. Och för att den var ju lite central i själva dokumentären då. Frågan är ju, det är ju iakttagelsen av Jeppsson som definitivt placerar Engström någonstans kring mordplatsen. Va? På mordplatsen eller i trappen eller ja, beroende på vilken teori man har. Men man kan fundera över en sak och det är ju vilken person är det mest rimligt när det gäller att göra en sån iakttagelse? Ett vittne som står på en mordplats och tittar in i gränden eller en mördare som flyr upp för trappor? För vem är det mest rimligt att lägga klädsel på minnet? Har jag funderat över. Och då kan jag inte se liksom att det är särskilt rimligt att en mördare på flykt noterar vad personer som står en bra bit därifrån har på sig. Det de möjligen noterar är om det är någon i närheten som överhuvudtaget reagerar eller springer efter eller någonting sånt där. Men hur de ser ut och vad de har på sig, det kan jag inte tänka mig är det minsta i fokus då. Det kan ju däremot vara för en person som står vid mordplatsen och tittar in och är lite osäker på vem det är den personen ser. Om det är en gärningsman eller om det är någon annan. Och det är därför som jag också lutar mot att det är därifrån som Stig Engström har gjort iakttagelsen av Jeppsson. Jag tycker det är mer logiskt och mer som talar för det.
Ja, intressant det där. Vad säger du om att gå över på lyssnarfrågorna? Alltså en del av det kommer ju beröra det här med vittnen och vem som såg vad när och så vidare också där ju. Men vi börjar med Herman Dill som skriver: skulle det kunna finnas intresse från SVT att göra den definitiva Palmemordsdokumentärserien? Det var ett långt ord. Det är ju världens bästa true crime story på många sätt. Gå igenom alla spår, alla misstänkta, allt misstänkt ska det vara. Intervjua alla parter och så vidare. Dyrt att göra såklart, men rätt säker på att SVT skulle kunna sälja serien till många intressenter utanför Sverige.
Jo, nej, men jag tror absolut att det finns ett intresse. Kanske inte just nu så nära in på det andra som har gjorts här och all uppmärksamhet som har varit. Men att, att jag, för det har aldrig gjorts någon riktigt definitiv sån serie, och det är väl läge att börja fundera över det nu när utredningen har lagts ner och det åtminstone har släppts en hel del dokument, även om jag är ganska kritisk till liksom hur man hanterar hemligstämpeln och sådär. Men som sagt, en serie som går igenom väldigt många av de olika spåren och bedömer dem, och lite får man kanske rappa på med det här, för människor börjar bli till åren eller många har försvunnit redan och sådär. Så att jag tycker absolut att det är en bra idé. Sen är det inte nödvändigtvis så att just jag ska vara inblandad kanske. Det finns väldigt många som är bra, och det kan rent av vara bra med sådana som inte har varit så involverade i det här tidigare, som liksom sätter tänderna i något sånt stort projekt.
För precis som du sa, så det var inte länge sedan när vi nu spelar in det här som det var premiär för en helt annan typ av serie, en dramaserie med Robert Gustafsson i huvudrollen, som sändes på Netflix och baserades på Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren. Är det någonting du har sett, och vad kände du för den serien?
Ja, alltså jag ska säga, jag skummar ju igenom den. Jag tittade lite grann särskilt på, alltså det jag var mest intresserad av, det är ju hur man återskapar de här miljöerna, och det tycker jag man har gjort väldigt bra. Och det är man bra på i svensk film ofta, och har gjort många andra tidigare filmer. Och sen så har jag inte fokuserat särskilt mycket. Jag har förstått att det här är ju liksom, alltså mer eller mindre fiction, och att man har så att säga plockat godbitarna eller russinen i kakan och gjort mesta möjliga av det, eller kanske vridit det och sådär. Jag är ju inte så intresserad av det som bygger på Thomas Pettersson och Filters. Jag är intresserad av att ta i tur med det som myndigheterna har fört fram, Palmeåklagaren och sådär. Så det är väl därför som jag har varit lite sådär milt intresserad av det här, och som för mig ändå trots allt bara är en fiction-serie. Jag tror att man hade kunnat göra i princip samma sak på ett ganska övertygande sätt om exempelvis Christer Pettersson eller 33-åringen eller en del andra som vi har på listan också. Om man väljer just russinen då i kakan och bygger en story på det. Jag ser fram emot del 2 och 3 och kanske fler delar av en sån serie.
Ja, men spännande. Jag tänker att vi hade ju en programserie som heter Forensic Files som produceras i USA, som gjorde en ett eller ett par avsnitt till och med om Victor Gunnarsson och hans bortgång då när han blev mördad i USA. Så att ja, det kanske finns någonting att bita. Christer Pettersson var ju i tv mest hela tiden, känns det som. Men att...
Ja, nej, jag säger verkligen inte att det är någon av dem eller så, men jag säger att liksom, jag tycker ju att Engström är en teori bland andra egentligen, och det som skiljer ut den teorin är ju att han går att placera på någonstans i mordkvarteret i alla fall vid den här tidpunkten då. Och det är ju därför som man har haft så svårt att släppa honom då helt enkelt. Men i övrigt så tycker jag inte det finns särskilt mycket starkt som liksom binder honom till det här. Och då kan man lika gärna laborera med en del andra möjliga kandidater.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Jag tänker vi tar nästa fråga från lyssnarna. Den kommer från Lars Sundin. Han skriver, delar du intrycket att när palmutredningen till slut utreder Stay Behind och även fallskärmsjägare så görs det enbart i förhållande till just Engström? Så om man nu säger att man tittat på de bitarna, är det ett sätt att glida på sanningen?
Ja, alltså jag vet inte om det är ett sätt att glida på sanningen om man säger att man har tittat på de här bitarna. För det är väl ungefär tittat på de här bitarna som man har gjort, va? Jag vet inte hur djupt man egentligen har gått. Min erfarenhet av såna här saker när jag gäller utredning är att man går så långt som man tycker att det är rimligt då. Att när man inte hittar något helt enkelt. Och det är väl det man inte har gjort. Man har inte hittat någonting här i de bitarna som man har kikat på. Och då brukar man väl i allmänhet dra slutsatsen att ja, då finns det nog ingenting. Och vi har inte mer att rota i och då gör man inga extraordinära åtgärder egentligen och börjar fiska hejvilt, utan man får den känslan att ja, vi har nog borrat så långt det är rimligt här, va? Och jag tror också att man gjorde det till viss del frikopplat från Engström i början av Christer Petterssons utredning, del av den, därför att man fick ju en del tips bland annat från journalister och andra och som man tittade på då. Jag tror att det fanns en del där som liksom var fristående från Engström. Men att det också sen när man tittade särskilt och mer på Engström under de kommande åren. Så kikar man också på hans eventuella kopplingar till Stay Behind och sånt. Men man hittar ju ingenting där.
Så att man har inte glidit på sanningen. För man har ju faktiskt tittat på det. Men sen i så att säga... I vilket sammanhang och i vilken mån det är en annan fråga? Är det ungefär så eller?
Ja, skulle man säga till exempel att man har, vi har utrett det här i grunden. Då tror jag att det skulle vara ett sätt att glida på sanningen. Men om man säger att man har tittat på det så tror jag ändå ligger det hyfsat i linje med vad man faktiskt har gjort.
Ja men precis. Det är en ganska, vad heter det? Det är ett uttalande med ganska vitt omfång om man säger så. Torbjörn Wester skriver, i arbetet med dokumentären, hur mycket krut la man på att belägga kopplingar mellan Stig, alltså Stig Engström, och olika högerextrema organisationer, till exempel EAP och VACL, alltså World Anti-Communist League, och hur långt kom man? Och jag förutsätter ju att det är då, i dokumentären, alltså när, i jobbet med dokumentären.
Ja, hur mycket krut jag la på att försöka hitta sådana kopplingar kanske.
Så tolkar jag det här.
Ja, då kan jag säga att jag la egentligen ingen krut alls på att aktivt hitta sådana kopplingar. Eftersom jag fokuserade ju enbart på de misstankarna som Christer Petersson riktade mot Stig Engström. Och det här var inte en typ av misstanke som han riktade mot Engström. Till exempel att han skulle ha med de här organisationerna att göra. Eller ingå i någon typ av konspiration. Eller ha kopplingar till olika högerextrema organisationer, utan det närmaste man kom det var ju att han var då moderat och hade varit aktiv då inom partiet och umgicks med en del personer som också var moderater eller kanske aktiva inom partiet också.
Men om man utvidgar frågan då till hur mycket Palmegruppen undersökt det här eller kommer att försöka belägga det. Vet du någonting om det?
Ja, nej, jag tror ungefär att det har varit på samma sätt som i förhållande till Stay Behind. Alltså man har tittat på de möjliga spåren som har funnits. Där är ju en fråga, och jag vet att Palmegruppen hade väl en del problem med att verkligen få en bra kontakt och få uppgifter från säkerhetspolisen, för att man skulle tydligen ha någon typ av sammanträde kring det där, och utfallet av det är väl oklart. Men därifrån måste man ju ha begärt uppgifter kring till exempel EAP då, och om man kunde hitta till exempel Engström i den miljön på något sätt. Och eftersom det inte kom fram någonting där, så får vi väl utgå ifrån att man inte har hittat någonting, eller att svaret helt enkelt från säkerhetspolisen var negativt.
Olof Lövmo skriver så här: jag har en fråga om Engströms samtal med väktarna innan han går ut på Sveavägen. Själv nämner Stig inte detta samtal alls. Varför inte då, om han är mån om att skaffa sig alibi? Henry O säger att de samtalade några minuter, och Annette K citat att de önskade trevlig semester och allting slutcitat. Hur tänker Lampes att man ska tolka och allting? Ger det stöd åt Henry O's uppgift om ett samtal på några minuter, eller avser det endast några sekunders samtal? Och det är ju intressant, just som du säger, eller som Olof säger där, när det gäller alibi och liknande.
Ja, alltså Henry O's vittnesmål är ju väldigt intressant. Det är ju så att det i stort sett på gränsen till att det ger Engström ett alibi om det stämmer. Och han har ju vidhållit även i kontakter jag har haft med honom att även om han säger att han idag inte har något annat minne än det han sa då i förhören. Och han hänvisar helst till förhören då som han lämnade då 86, så det var väl några 3 månader eller något efter mordet kanske. Så att det är ju en tid som gör att man i princip kan utesluta Engström som gärningsman då. Ja, alltså han borde kanske ha påpekat det om han hade velat ha ett alibi, men jag kan ju inte riktigt se att han på det där sättet i ett tidigt skede verkligen var ute efter att skapa ett alibi. Snarare har han gjort tvärtom. Han har ju lyckats placera sig rätt så bra på mordplatsen vid en tidpunkt när mördaren är i faggorna, va. Så att han har ju snarare bidragit till att dra misstankar mot sig då, va. Men i min värld då, i min teori om det här hela, så är ju inte han mördaren då, utan ett vittne. Och som i och för sig inte har kommit till platsen riktigt så tidigt som han har velat göra gällande. Och det skulle ju också kunna vara ett skäl till varför han inte nämnde det här samtalet. Han vill liksom inte ta udden av sig själv som det vittne han påstod sig vara. Va? För om det skulle komma fram då till exempel att han verkligen hade stått och pratat i 2 minuter med väktarna här, då skulle han ju få den här invändningen att ja, men det av Holmer exempelvis, ja, det är det vi har trott och sagt hela tiden, du har inte varit på mordplatsen, du har varit ute och snurrat eller något sånt där, va? Du är inte tillförlitlig. Så att det är som alltid med Engström, det blir svårt liksom att säga något konkret i det avseendet, vad syftet kan ha varit med att inte säga det. Och det kanske inte var någon stor grej för honom i förhören överhuvudtaget att prata om det där. Det har ju blivit det för oss nu efteråt, eftersom det har blivit så viktigt med de här sekunderna och minuterna då, va?
Vi har en fråga från vår, vad ska vi kalla det, husresearcher närmast, Juan Esposito. Ett stort tack för övrigt, Juan, för att du var med när vi firade 300 avsnitt för ett tag sedan och svarade på frågor där också. Johan skriver: Stigs sannolika alibi. Jag skulle vilja att Lampes berättade för lyssnarna om uppgiften kring mörkblå täckjacka som Lisbeth ska ha sagt till Stig, och som hon senare och ordagrant även säger till kommissarie Rimborn och Kristiansson på Sabbatsbergs sjukhus. Det är inte bara blå täckjacka utan ordagrant. Alltså blå täckjacka ordagrant. Hur kan Stig veta detta? Som gärningsman kommer vi inte runt en totalt osannolik gissning, då han själv iklädd tre kvarts lång mörk rock chansar på att närmaste vittne uppfattat hans signalement fel. Denna fråga skulle gärna ställas till Thomas Pettersson också. Svaret handlar inte om vart uppgiften kommer ifrån. Det vill säga att exempelvis Lars J har den mörkblåa jackan. Utan hur Stig kan veta vad Lisbeth ska uppfatta och säga. Vi kom inte runt en totalt osannolik gissning för att använda välanvända termer, säger då alltså Juan Esposito. Vad säger du, Lasse?
Ja, nej, men han har ju rätt här, va? Att, och det här är ju en av de stora frågetecknen. Det gränsar verkligen till ett ganska så starkt bevis på att Engström verkligen var kvar på platsen då efter att mördarna har försvunnit. Och att han har hört Lisbeth Palme säga detta, att gärningsmannen skulle haft en mörkblå täckjacka. Att han har noterat detta och tagit med sig det och sen återupprepar han det när han förhörs nästa morgon då, strax efter lunch där. Och då, precis som frågeställaren skriver här, så har ju Lisbeth Palme sagt just dessa ord något senare då på Sabbatsbergs sjukhus till olika polismän. Mörkblå täckjacka, det som Engström säger att hon ska ha sagt till honom också. Då kommer man ju till den här frågan. Om inte det här har varit känt offentligt fram tills Engström förhörs efter lunchtid, hur kan han då veta detta? Han kan ju liksom inte chansa. Det är väl det som Esposito menar här, va? Det blir ju en totalt osannolik gissning om han chansar på det. Han skulle lika gärna, och jag tar upp det här i boken också. Ja, han skulle ju kunna chansa på att Lisbeth Palme kanske skulle säga en brun trenchcoat eller någon liksom rödaktig mockajacka eller vad vet man liksom. Men hon säger just det som han säger. Och då har jag ju försökt ta reda på, kan det vara så, som jag har gjort med alla uppgifter som egentligen Engström har lämnat den här dagen då, va? Är det något han kan ha läst sig till eller hört i medierna och så? Och det är ju där man kommer till de ständiga problemen med att komma runt Stig Engström. Och därför att det går liksom inte helt uteslut att han på något sätt har fångat upp det här då. Därför att under natten så talas det i sändningarna om en mörkblå täckjacka. Men inte att det är Lisbeth Palme som har sagt det. Däremot talar man i Aktuellt vid 8-tiden på morgonen om att Lisbeth Palme under förhör har berättat om en mörk täckjacka. Och det är klart att man kan ju någonstans föreställa sig att Engström skulle kunna ha liksom bakat ihop det här till något som man sen använder då för att göra. Men jag tycker verkligen att det är så många sådana här exempel, va, där det är så lite som skiljer till att han talar sanning. Så att när man lägger ihop allting så ligger ju den andra teorin mycket närmare för mig. Nämligen att han verkligen är ett vittne då, va, som visserligen har överdrivit sin betydelse och roll och så. Så att jag håller med där Esposito om att det här är något som man... Jag tror inte riktigt att Christer Pettersson diskuterade den frågan. Och knappast ens fick den, tror jag, heller i samband med presskonferensen. Så det hade varit intressant att höra hur Palmeutredarna resonerar kring det där.
Vi får helt enkelt jobba vidare och se om vi kan få någon i officiell ställning, så att säga, att förklara det där. Det hade varit riktigt intressant. Matte Forsmark skriver: det skulle vara väldigt intressant om det gick att få fram ritningar över Skandiahuset i 3D, där det framgår vart Stigs tjänsterum är, även alla utgångar. Skulle även vara intressant om det även gick att få fram ritningar på gångarna eller kulvertsystemet under Skandia från 80-talet. Vet du om något av detta har undersökts av någon utredning genom åren? Och finns det möjlighet att få fram den här faktan 2021?
Ja, då kan jag säga först att några ritningar i 3D över Skandiahuset har jag inte sett. Däremot så har jag själv ritningar över Skandiahuset så som det har sett ut vid olika tidpunkter, bland annat vid tiden för mordet. Och där man kan se också gångar och kulvertsystem och sådana saker. Och det kan den här frågeställaren få i kopia om han exempelvis mejlar dig. Och så kan du förmedla kontakten bara. Huruvida det här undersöktes av någon utredning, ja, det skulle ju i så fall vara Christer Pettersson då. Jag är säker på att, och sen att de tittade på det som togs fram då redan under 1986 i det här avseendet. För där diskuterades ju lite grann av det här med dörrar som hade stått öppna och så. Men inte ur det här perspektivet så mycket att, att det var en väg som Engström skulle ha kunnat ha tagit. Även om det väl fanns en annan antydan om det från något håll. Men jag kan inte se att Christer Petersson har tagit det här riktigt på allvar och driver det på något sätt. Så att det har väl, och sen har det ju funnits andra förklaringar till varför dörrar har larmat och så vidare, bland annat när det gäller de personerna som skyltar om i en affär som ligger precis alldeles in till Skandiahuset, eller kanske till och med samma fastighet. Så att det har väl alltid varit lite knepigt med hela det där spåret, och det finns mycket att säga om det, men eftersom som sagt, Petersson inte har gjort någon affär av det, så har inte jag brytt mig så mycket om det heller.
Jag ska säga det till Matte Forsmark då, att om du mejlar på podden Palmemordet i ett ord, snabbelag@gmail.com, så kan jag förmedla kontakten där. Men jag tänkte på det också, för Matte frågar just om gångarna och kulvertsystemen där. De har varit lite så här mytomspunna. Kan du förklara vad det är som triggar intresset där, så att säga?
Ja, det hänger väl ihop med uppgifterna om Stay Behind-kopplingen när det gäller Skandia. Och den går ju tillbaks till en av de tidigare direktörerna där, Alva Lindenkrona, som ju var den som på mer eller mindre, tror jag, på Tage Erlanders uppdrag byggde upp en Stay Behind-rörelse i Sverige i slutet på 40-talet, början på 50-talet och så. Och då, poängen med det var ju att hålla det så mycket borta från militären som möjligt, och militära befattningshavare, det vill man helst inte ha. För det var ju de som skulle gå åt först i händelse av krig, va? Utan det var ju just såna här liksom, ja, personer som hade andra typer av befattningar i det civila samhället som var intressanta då. Och då kunde ju också ett ställe som Skandia exempelvis var en bra plats att träffas på. Så att men sen, jag har ju själv varit kritisk till att man utifrån det faktum att Olof Palme mördades i Skandia har byggt någon idé att det har med Stay Behind att göra. Därför att då skulle man ju lika gärna säga att vad hade hänt om han hade skjutits utanför fritidsresor? Vilka kopplingar skulle man då ha gjort? Alltså det går inte att riktigt tänka så, tycker jag. Alltså att,
då hade ju frågan varit om fritidsresor hade resor från Sydafrika möjligen.
Ja, precis. Liksom, om det skulle finnas någon sorts symbolisk betydelse. Eller så här, det är ju väldigt mycket i Palmemordet som man får acceptera i tillfälligheter också.
Björn Bradling skriver: jag lyssnar i skrivandets stund på Tillbaka till Sveavägen och undrar A. om den kommer i tryckt form, och B. hur många vittnen som egentligen såg och eller hörde det andra skottet, som jag utgår från riktades mot Lisbeth Palme. Av de inledande 80 minuterna av boken får jag intrycket att det inte var så många som uppmärksammade detta skott, och det förvånar mig. Har du samma intryck och dessutom en tanke kring eller tolkning av detta, gärna i relation till idén om omvänd skottföljd som också torgförts det senaste året? Ja, Lasse, vad säger vi om det här?
Ja, alltså, de är inte riktigt jättefärska för mig, de här uppgifterna längre om hur många som upplevde det andra skottet. Det jag har en uppfattning om och en känsla av, det är ju att de här skotten, man upplever ju att de sitter ihop rätt så tätt in på varandra, och det kan handla om allt ifrån bara någon sekund till kanske 3 sekunder eller något sånt där. Om man tänker sig den här situationen i den här korsningen, där ju naturligtvis allt är som vanligt och ingen förväntar sig att något speciellt ska hända. Och så smäller det, och olika personer reagerar olika på den första smällen och tittar sig omkring. Och då är det ju på håret att man kanske fångar upp den andra smällen med blicken, va? Det som väldigt många talar om, det är ju att de ser ju Olof Palme falla, eller en person falla då, va? De ser liksom reaktionerna, va? Så att jag tror att det är väldigt få som faktiskt iakttar det andra skottet visuellt. Men väldigt många hör det ju helt enkelt. Och det är, jag tror att det är väldigt många också som just bestämmer det hela till två skott. Det kan vara någon som pratar om tre skott och sådär. Kanske någon som har hört ett skott eller så. Och det finns några enstaka som också pratar om att skotten är betydligt längre isär och sådär också. Så att det är alla varianter då. Men det är intressant det där ändå med hur man upplever, och det kommer vi väl att prata kanske mer om då. Det är väldigt svårt, tycker jag, också att få någon tydlig bild av vad det handlar om. Men min upplevelse är att de här skotten sitter väldigt tätt ihop alltså.
Och det här med den omvända skottordningen då, som lanserades av Lars Borgnäs i sin bok. Jag minns inte om vi pratade om det sist.
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har inte sagt någonting annat. Jag har inte fördjupat mig särskilt i det där, mer än att jag, när jag läste boken, så ansåg jag ju inte att han hade fört det i hand då, va? Den, och tagit i beaktande allt i övrigt som kunde finnas där, den tekniska utredningen och lite sådana här saker, Lisbeth Palmes egna vittnesmål och sånt, va. Men att, jag tyckte det var i och för sig en intressant frågeställning, och hade ju gärna sett att den hade varit lite mer utvecklad då. Jag tror ju inte själv på det där, och jag har aldrig riktigt sett något liksom bra bevis för att det skulle vara så, va. Och sen har man ju en allmän uppfattning, och det kan ju vara vettigt i och för sig att ifrågasätta en sån som blir så självklar och invand med åren, att nämligen att det första skottet ju naturligtvis då ska riktas mot statsministern. Det kan ju finnas något skäl för en mördare som i och för sig är ute efter att döda statsministern att skjuta personen bredvid först, va? Om man skulle nu till äventyrs tro att det var en livvakt eller någonting sånt där, men det tror jag inte. Så att jag tror ju att det första skottet har varit riktat, och det tror jag väl tills jag ser någon annan övertygande bevisning om att det är på något annat sätt.
Kalle Kula skriver, har Lasse fått tag på Stigs läkarjournaler? Om jag hittar han någon benzo och eller opiater? Vi kan börja med den frågan. Jag vet, Expressen har ju fått ut delar och ganska hårt maskat då av Stig Engströms journaler.
Ja, just det. Nej, det är samma här. Jag fick samma versioner, kan man säga, då, samma hårt maskade. Och jag vet ju att det är så av erfarenhet att det är väldigt svårt att få ut. Man ska egentligen ha tillstånd från anhöriga och efterlevande och sånt där för att kunna få ut sådana saker då. Så att jag har inte det, och jag har inte sett några tecken heller på den typen av liksom medicin. Om det nu är en typ av missbruk som den här frågeställaren är ute efter, så har jag inte sett det. Det kan ju finnas en typ av bruk på en del av sådana här tabletter också, men jag har inte sett någonting av det. Som jag kan erinna mig nu, just nu i alla fall, inget jag har reagerat över.
Nej, man får väl intrycket av, för rätta mig om jag har fel här, men att den självmedicinering som Stig sysslade med, det rörde ju sig om, ja, men om alkohol.
Ja, just det. Men det finns ju, däremot så finns det ju uppgifter, och jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om, men om tablettburkar eller någon typ av tabletter i anslutning till att man påträffar honom då död 2000, va. Men jag har inte, just nu i alla fall, närmare minne av att jag har sett vad det var för tabletter.
Under tiden kan vi ta del två av Kalles fråga. Och det är, har Lasse tagit del av Henrik Ankarsäters tankar kring Stig som gärningsman? Och om ja, vad tyckte han?
Ja, just det. Nej, alltså jag har läst lite då av Ankarsäter och sådär. Men jag har liksom inte tagit riktigt det där helhetsgreppet som jag har faktiskt känt att jag borde göra. Och jag har, det är en av de här punkterna på min att göra-lista fortfarande när det gäller Palmemordet. Och det är att läsa igenom det han har skrivit. Och det kan jag mycket väl återkomma och diskutera här i podden om ni är intresserade.
Jättegärna. Generellt, vad tycker du om Henrik Ankarsäter jobbade ju just med med psykologin där. Hur viktigt är det för att förstå ett brott som Palmemordet eller att förstå personerna bakom? Hur viktig är psykologin där? Har du någon uppfattning om det?
Alltså, det är kanske svårt att säga det just när det gäller Palmemordet, men det finns ju, det kan ju leda snett också, va? Men numera i brottsutredande sammanhang så gör man ju ofta någon typ av psykologisk profil och utredning på det sättet, en gärningsmannaprofil. Och där man ju utgår ifrån alla kända fakta kring själva mordet och mordplatsen och val av vapen och allt vad det kan vara för någonting. Och på det viset skapar en psykologisk profil då kring den här personen. Och det har ju hänt att det har lett rätt, va, i rätt riktningar. Det är ju en vägledning, det är ju ingenting som kan användas i något bevissyfte då eller någonting sånt där, va. Vad det här slutar med för min del, det är att jag tycker att det är intressant och absolut någonting som man ska göra i ett sånt här sammanhang. Och det har ju gjorts när det gäller Palmemordet, dröjde för sig då rätt många år, 10 år kanske innan det gjordes. Men det kom ju fram en del intressant där, och frågan är om man kanske, alltså det går ju, utveckling går hela tiden framåt, man lär sig mer, man får fler och fler erfarenheter, och det hade ju kanske varit intressant om någon skulle göra något liknande idag, men då, det förutsätter att man verkligen har tillgång till alla uppgifter. Och det kanske är svårt idag om det inte görs liksom på något sätt officiellt då, va. Men Ankarsäter har ju haft en del, vad jag förstår, och verkar ändå så pass, han är ju avliden nu tyvärr, men han verkar ju ändå ha, tycker jag, ett sunt förnuft kring de här funderingarna. Så att det ska bli spännande att läsa.
Med det säger vi tack till Lasse Lampers för den här gången. Men både han och jag återkommer såklart nästa vecka med ännu fler lyssnarfrågor. Glöm inte bort att du kan sponsra podden genom att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Andra sätt att donera på finns i avsnittsbeskrivningen. Har du tips, idéer eller konstruktiv kritik, går det bra att kontakta oss på poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord, @gmail.com. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lasse Lampers som återigen berikat oss med sin kunskap. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråtiga, vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.